Podplay.
Det är ett 360 graders perspektiv som du drabbar mig, kan jag säga.
Ja, men jag drabbar ju dig på många härliga sätt också.
Det gör du sannoliken. Och nu ska du få drabba in ett helt nytt avsnitt tillsammans med mig. Ska vi köra?
Ja, det gör vi. Välkomna till veckans spaning med Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och Meta Facebook-proddare. Det är avsnitt 233 vi bjussar på idag, Lena.
Vet du vad det är för dag idag?
Idag är det söndag.
Nej, det är måndag när de lyssnar. Och vet du vad det är för dag?
Just det, då är du rätt.
Ja.
nej, eller vadå? Andra maj, va?
Det är dagen före dagen.
Ah,
före doppare dagen.
Dan. Just det. Nu fick jag ett påslag direkt.
Anspänning och spänd skinka.
Mm. Lite grann. Mm. Men det är väl så det ska vara när man ska ut på turné.
Jag kommer på en sak. De brukar ju säga att genrepet ska gå jävligt dåligt. Mm. För då går ju premiären bra. Gick vårt genrep tillräckligt dåligt?
Alltså det är lite oroväckande när du säger det så. För jag tyckte vårt rep kändes ganska bra. Jag gick därifrån med en känsla av, det här blir nog bra.
Succé.
Jag var helt fel på det alltså.
Doftade succé?
Det kanske är. Succé kanske. Det kanske ändå är att skjuta lite över målet.
Dit vill du inte dra det.
men jag skulle ändå vilja säga att det kommer inte vara en besvikelse.
Det kommer verkligen inte vara. Men välkommen alla lyssnare. Det här är ju krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Men ni har ju rattat in ett måndagsavsnitt. Och då är vi inte i krimfokus. För att vi är ju inte bara tandläkare och morsor. Utan även andra saker. Och nu kan man säga så här att hela vårt väsen är ju så att säga impregnerat i livepods turnépremiärsnerver.
Preparationer att, och nerver. Mm.
Ja, så att vi kanske är lite lösa i konturerna.
Just
lösare
det.
I konturerna än vad vi brukar vara. Och på torsdag kan jag säga på en gång, vi tittade hålökt på varandra och sa så här, fan ska vi prata om på krim torsdag den här gången? Vi kan inte ens komma på ett ämne. Så att vi bad er lyssnare om att skicka in frågor till oss på vårt Instagram, Ljungdahl och Jinghede, för ett klassiskt Q&A på torsdag. Så ni som sitter och ruvar på en fråga, ni som kanske har mejlat oss och fortfarande inte fått svar och sådär, gå in på vårt Instagram och skriv er fråga där, så ska vi försöka besvara den på torsdag.
Ja, men det kommer bli jättebra. Och framförallt var det ju ganska svårt att uppringa mer än 5 minuter i almanackan som vi hade samtidigt. Ja. Innan vi ska ut på turné. Så att det här kommer att bli ett jättebra avsnitt. Men inte kanske i huvudsak krimbetonat.
Av frågorna att döma så kan man säga att det är högt och lågt.
Ja!
Det är allt från pormask till DNA.
Just det. Fast det är härligt. Mm. Det är nu man har chansen så att säga. Och ställa
fast
frågorna.
Vänta, stopp. Det kanske inte var så långt. Finns det DNA i pormask?
Ja, det är klart att det gör.
Ja, men du ser. Vi ska nog kunna få ihop även denna torsdag. Men först är det där med tusan måndag. Och Meta sitter här och väntar på att få komma till tal. Ska vi släppa framna?
Släpp framna.
Kära damer, det drar ihop sig. Det drar ihop sig till livepodd.
Ja, fint.
Just det.
Tack för påminnelsen.
Det vet vi därför att vi har befunnit oss i en bubbla av repetitioner sista veckorna. Och den bubblan har varit spännande att få befinna sig strax utanför men också inuti. Och få se bland annat er i en lite annorlunda miljö. Och arbetssituation än vad jag brukar se i. Ögonöppnande och lärorikt. Det kan vi lämna därhen efter det. Men vad vi inte kan lämna därhen, det är att jag ska följa med och därmed också vid flera tillfällen åka tåg med er på denna Sverige-turné. Och eftersom jag kommer att åka tåg så kommer förmodligen jag att göra det som jag alltid brukar göra på tåg. Och det är att be en helt vilt främmande människa att vakta mina ägodelar medan jag går till bistron och köper mig kaffe. Och det gör jag därför att det har jag alltid gjort. Och det har ju gått bra, det här med att låta vilt främmande människor vakta mina ägodelar. Och jag undrar om ni gör det eller inte. Därför att spaningen ska få handla om tillit versus naivitet. Och jag känner ju tillit till människans inneboende godhet. Därför tycker jag att det är helt rimligt att en människa ska kunna vakta mina ägodelar. Om jag bara tycker att den ser någorlunda, ja, hedervärd och rimlig ut. Men hur känner ni inför att lita på andra? Gör ni det? Var går era gränser?
Oj.
Var går gränsen för att ni ska tycka att det är snarare är naivt än något positivt tillitsfullt? Och går det här att applicera på annat också? Finns det andra områden än just att låta människor vakta ens saker? Som kan handla om att man visar tillit eller att det tippar över till naivitet. Det kan ni få spana om. Lycka till!
Spaning. Jag fastnade lite på det hon sa i början att hon, angående att hon hade sett oss i en annan kontext. Det kändes som att hon hade mer att säga om det.
Ja, det absolut. Och att det kanske inte uteslutande var positiva iakttagelser hon hade gjort. Jag vet inte.
Vi får låta oss återkomma.
Men du, är du team Meta?
Jag kommer ju återigen låta som en ganska människohatande figur. Jag är inte teammeta. Det är väldigt sällan jag frågar så här, ursäkta mig, skulle du kunna vakta mina saker för att jag ska gå och köpa kaffe i bistron? Men kanske inte främst för att jag inte litar på den här personen eller för att en riskanalys, för det är någon form av risk. Så här. För hon pratar om att en person ska se rimlig ut. Vad det nu är. Men det är nog inte främst för att jag har gjort analysen att det är för farligt, jag tar med mig alltihopa. Utan, det här kommer ju låta så sjukt. Om jag approcherar en person och knäcker den tysta isen, alltså och jag, vi pratar överhuvudtaget inte med varandra.
Det tysta förbundet liksom.
Det tysta förbundet, du sitter där, vi är 2 decimeter från varandra, men det är, vi har en ocean av
avstånd.
Av mur. Om jag nu knäcker den och säger och liksom sträcker ut en hand och säger så här, skulle du kunna, då ökar ju risken med 6000% att den här personen ska, när jag kommer tillbaka, le nickande så här, det gick bra, eller typ så här, vart ska, alltså det muren rämnar, så att säga.
Det är så fascinerande det här.
Och det är nog den största anledningen varför jag aldrig skulle locka in den.
Just det.
Och om någon skulle fråga mig, kan du vakta? Då skulle jag liksom med en tyst nick, för att försöka upprätthålla ändå det här. Det kan jag absolut göra. Jag kommer också skydda väskjäveln med mitt liv. Men det betyder inte att vi har knutit något tyst förband gällande någonting. Vi är fortfarande 2 främlingar som råkar sitta bredvid varandra.
Just det, blir vaktning med villkor kan man säga. Exakt. Det kommer inte bli, efter att det här uppdraget är slutfört så kommer vår...
Så finns det ingen fortsättning.
Precis. Så är obönhörligen slut vår korta relation.
Ja, det var min första tanke på det här.
Ja, intressant, för jag är ju team Meta. Alltså jag har inga som helst problem att överlämna kontrollen till någon annan. Men precis som ni är inne på så gör jag också någon form av riskbedömning då först. Men den baserar jag ju egentligen inte på någonting annat än mina egna inneboende fördomar. Vad jag kan tycka mig kunna läsa.
Men de
läsa.
Är ju oftast rätt.
Precis. Men jag blir lite så här fundersam nu. För Ja, jag sveper ju över naturligtvis omgivningen också. Så finns det så att säga element här som verkar kunna vilja vara intresserade av att sno grejer?
Riskfaktorer.
Ja, just det. Just det. Men egentligen är det här så jäkla dumt. I alla fall om man då ska se det ur någon form av säkerhetsperspektiv. Om nu liksom tanken är att jag inte ska förlora prylar. För det första då, jag tänker så om jag ber den som sitter alldeles precis bredvid mig, så har ju den alla chanser i världen nu att sno mina grejer om det skulle vara fel person. Eftersom jag praktiskt taget har sagt att nu kommer jag vara borta från min sittplats och från kupén i ungefär 10 minuter. Och här har jag alltså värdesaker som jag vill.
Men,
och dessutom, bara en sak till där.
Ja.
Och dessutom, om jag nu ber någon som jag tycker ser tillförlitlig ut. Det kan ju vara till exempel, det kanske inte är någon som sitter precis bredvid mig. Det kan vara en äldre dam som ser vän ut. Vad skulle hon göra om någon annan kommer in i kupén och går in och plockar upp min dator ur väskan till exempel?
Ja, men så många, vet jag måste skriva här. Det var så många tankar. För det första är så här, lämnar du allt? Eller du tar inte ens med dig plånbok och telefon?
Plånbok och telefon brukar ju vara det centrala. Ja. Och sen ibland så står jag tummar på datan. Alltså, ja men du vet så här, ska jag verkligen... Men så vet jag att om jag då ska handla, det blir så jävla stökigt liksom. Jag ska igenom 4 du vet.
Jag krånglar med mig både dator, telefon och nycklar oavsett. För, alltså, bara för att säga så här, jag lämnar mina saker, men jag gör mig ju själv inte omaket att faktiskt fråga någon eller yppa någonting. Utan jag tar med mig mina få värdefulla saker och sen lämnar jag skiten och så tänker jag att det tysta förbandet är ändå att den som sitter bredvid bör ju rimligen reagera om någon annan än jag kommer att börja rota mina grejer. Så att jag tycker att själva frågan är helt meningslös.
Ja men fan vad intressant, alltså, för det kanske är så här, ur brottspreventiv synpunkt kanske är det bäst att inte säga någonting alls. Men om det är motsatta förhållanden då?
Ja.
Den här snubben som sitter bredvid dig som du tycker luktar svett, luktar illa i munnen och snarkar på dig.
Det vet man ju.
Ja. Nej, inte så. Han schappar plötsligt. Han bara drar. Så kommer en helt annan person och sticker ner näven i hans väska kanske, eller tar jackan bara. Hur skulle du reagera?
Ja, men då hade jag ingripit.
Hade du det?
Du ja, men det hade jag nog gjort.
Vad hade du sagt då?
Nej men stopp i lagens namn hade jag inte sagt.
Ja men det är inte givet.
Nej, det är inte givet. Absolut inte givet, men det är också så oerhört osannolikt att någon skulle göra det här. Alltså det måste vara det sämsta stället i världen att hålla på och tjuva på ett tåg. Det är en ganska liksom så att säga sluten konstruktion under hög hastighet.
Just det
är liksom flyktvägarna är ju minimala, så jag skulle säga att någon skulle gå runt och bara random tjuva saker när det är liksom insprängt med människor.
Ja.
Det är därför jag inte ens ställer frågan, för att det kommer ju inte hända. Och om det händer så får du väl... Alltså, men en sak som du sa som jag tyckte var så oerhört intressant, att du kanske inte väljer den närmaste, utan du gör en okulärbesiktning av sällskapet och väljer en annan person.
Nej.
Det hade varit det hade varit jätteroligt kränkman. Den som sitter bredvid får en blick och sen vänder du till den som sitter på andra sidan korridoren. Du, skulle du kunna skydda min väska mot den där som sitter bredvid mig? Det hade varit jätteroligt.
Nej, självklart så väljer jag ju den som sitter bredvid mig om jag får feeling på den personen. Så att, säga, att det känns tryggt. Men jag brukar inte heller göra någon hemlighet av att jag ska gå iväg, så gärna får fler höra det här. Alltså, så jag tänker så att man kan jobba kollektivt bakom min rygg så att säga. Om det nu skulle krävas ett ingripande. Vem vet?
Fy fan, du har ju brutit varenda jävla mur som finnes.
Ja.
Alla har ju koll på liksom Jinghedes tarmrörelse när ni väl har kommit
just
fram
det,
till.
Men det känns tryggt för mig ändå på något vis. Och dessutom så har jag 3 nya samtalspartners som väntar när jag kommer tillbaka.
Jag måste säga så här, när jag föreläser om hot och våld och säkerhetskultur och så vidare, så har jag ganska tidigt i mitt bildspel, jag har ju helt enkelt ritat ett streck Som en tids, ett horisontellt streck. Mm. Där det längst till vänster står naiv och längst till höger står paranoid. Och sen har jag satt ett kryss mitt på den här linjen. Och sen så bara brukar jag beskriva att alla ni är olika. Alltså om ni ska försöka samarbeta.
Stopp. Är det ett motsatsförhållande då, menar du, mellan å ena sidan naivitet och å andra sidan paranoia?
Ja, när det kommer till säkerhetskultur så kan man nog se det. Att det finns ju de som inte larmar på företaget när de går, för de tror liksom den inneboende godheten. Varför skulle någon vilja gå in och sno våra datorer? Och så finns det ju de som bär datorerna med sig hem och bara, fan, som loggar ut när de ska gå och kissa. För att de tänker att ingen på... Då är naiv och paranoia liksom motsatsförhållanden. Mm. Och så har jag satt ett kryss på den här. Och så brukar jag då prata om att ni är helt olika. På ert företag så vore det bra om ni hade en gemensam lägsta nivå. Ni sätter, det är ingen idé om ni skaffar larm om 12% av er inte ens drar igång larmet. Då kan ni ju skita i det. Så, men att ni är så olika. Och sen så har jag då satt ett kryss bara random på det här strecket. Jag brukar sätta det ganska högt upp för att jävlas. Och så, vad tror ni jag är någonstans? Och förvånansvärt ofta så tror ju de att jag ligger extremt högt på den här skalan. Aha. Alltså upp och touchar paranoia. Aha. Som att jag går som Kato genom livet. Så. Men jag är ju väldigt lågt. Ja, och varför kan man då så här... Varför kan jag köpa mig själv rätten att inte vara paranoid? Jag är ju nog inte naiv, men jag är väldigt mycket så här, jag är relaxed i det här. Mm. Men då kommer det till att man, om man har mycket kunskap om när är det hög risk, vad är det som är liksom riskfaktorerna, vad är brottsförebyggande, vad kan själv hantera ifall det skulle hända någonting. Ju mer man kan, desto mer kan man ju faktiskt vara chill. Så jag upplever ju ofta så att de som är extremt paranoida, är ju de som inte riktigt har koll. Meta säger att hon har en hög tro av folk inneboende liksom godheten. De som är rädda, och det här kan man ju se i BRÅ-rapporterna. Så de som är räddast i samhället, det är ju de som rent statistiskt typ aldrig händer någonting. De går ändå omkring och är absolut räddast och helt säker på att de kommer bli mördade så fort de går ut på gatan.
Så att, ja, jag tror att det beror på fler saker. Jag tror att en enkel...
Jag älskar alltid ditt minspel. När jag drar det till någon så här grej, då bara, man ser hur Anna så här börjar, du vet, det börjar rycka olika saker. Så bara, det är inte lika enkelt så, utan det är olika typer av faktorer.
Nej, men jag tror att det kanske är lite mer komplext. Alltså jag tror
så, det är så att, klart att det är.
Att känna tillit eller då mindre paranoia, det är ju, alltså det är ju en egenskap som dels finns i våra gener, men som ju också kan påverkas, tänker jag, av våra erfarenheter. Och jag tror till exempel att om tilliten skadas eller vi blir skrämda eller hotade av någon i vår närhet till exempel, så kommer vi att få djupare spår av det än om det är någon helt random person, någon som baxar ens plånbok på tunnelbanan eller sådär.
Men det var ju det Meta sa. Om man har frågat grannen på tåget, kan du passa min väska? Och vid det tillfället du blev bestulen, då kommer ju du vara en person som aldrig någonsin mer...
Exakt.
Då kommer du släpa med dig alltihopa in i bistro. Men hon sa, för jag gör det här för att det alltid har gått bra. Där har ju hon sin riskanalys.
Exakt, men det handlar också om, tror jag, var i vårt samhälle vi befinner oss. För att mycket i vårt samhälle bygger på principer om både socialt kapital men också social kontroll. Du vet, när du är ute på landsbygden till exempel, du åker förbi de här mjölkpallarna där det står ägg och jordgubbar och plantor som du kan plocka själv av och sen stoppa pengar i en burk till exempel.
Så har ju Meta utanför sitt hus. Där kan man ta ägg och swisha om man känner för det, typ, vilket alla gör.
Ja, och jag tror att om man då lever i en sån miljö, så kommer man hamna längre ner mot naivitets liksom ändpunkten. Kontra det motsatta, om man hela tiden har omges av en risk att bli liksom bedragen, lurad, snodd av och allt sånt där.
Men är man liksom skör? Jag vet ju en kategori personer som aldrig någonsin skulle våga ställa de här frågorna på tåget. Och det är de som har den inneboende höga sårbarheten.
Alltså, men vad kommer den av då? Den nej, men, inneboende höga sårbarheten.
Ja, och den kommer, det var ju det jag menade från början. Alltså om jag vet, om jag går hem från krogen full, lite för höga klackar, men jag är en jävel på närstrid. Jag har en hög tilltro till min egen förmåga att upptäcka fara. Jag har en snabb liksom, tanke i det. Då kommer jag ju vara mindre rädd än en person som tänker, för det är det här jag enkom utbildar i. Alltså en person som tänker så här: jag kan inte det här, jag vet inte ens hur jag ska kunna upptäcka det, och om jag upptäcker det så vet jag inte vad jag ska göra. Jag kommer vara rädd för mina egna stressfaktorer. De utsätter sig aldrig för någonting. Nej. Så ju mer kunskap du har och ju bättre du är på riskanalys, ju mer du litar liksom på din egen förmåga att faktiskt ta ett adekvat beslut om vem som är att lita på eller inte, desto lugnare kan du vara. Så att de här paranoiahattarna som ser fara bakom varje hörn, de är ju absolut inte snabbast på att upptäcka om det skulle hända någonting. För det är lite vargen kommer. De ser fara precis överallt.
Och om man tittar på det här på populationsnivå då? Om vi tar en level till, level up.
Ja.
Om vi tittar på svenskar som grupp betraktat.
Ja.
Om vi jämför oss med en öststatsbefolkning, eller vad vet jag,
ja.
Ta någon sydeuropeisk, alltså jag tror inte det, vi behöver bort från Skandinavien i alla fall, och kanske de mest västliga europeiska länderna, inbillar mig. Det här är en hypotes nu, helt oprövad sedan tidigare, som jag bara slänger ur här.
Jag sitter spänd av förväntan vart du ska ta det här.
Jag påstår att vi i vårt land har en generellt ganska hög tillit till andra. Mm-hmm. Vi har självskanning i våra affärer. Vi litar på att det vi har plockat ner i korgen kommer att betalas och gå ut. Och visst, vi gör stickprovskontroller.
Vi har hög tilltro till våra myndigheter och vi har liten korruption och så vidare.
Ja, precis. Och jag tänker att det inte ser riktigt så ut i andra länder, och där borde också då tilliten till andra vara lägre. Är det en hypotes som du tror håller? Och jag tror att det beror på att vi har en hög grad av social samhällelig kontroll. Vi tar hjälp av varandra i ett område, på en arbetsplats, i en arbetsgrupp.
Jag tror inte du behöver dra oss till Jakarta för det. Det räcker med att åka ut på landsbygden så har man en, ju mindre ort, desto mer social kontroll och desto mer tillit. Det är liksom ett heligt förbund, tror jag. Det märker jag bara när vi är liksom ute i Särna. Det finns ju en enorm tillit till andra människors... Där låser vi ju typ aldrig dörren.
Exakt, det är ett jättebra exempel på det ju.
Mm.
Men man gillar ju det här.
Gör man?
Ja, men om det är ett karaktärsdrag för oss som lever här, så gillar man ju det. Tänk att känna att man ligger som befolkning betraktat väldigt nära paranoia-ändpunkten. Hela tiden. Inte lita på någon. Alltså, vad innebär det? Hur skulle vi påverkas av att ständigt vara misstänksamma mot vår omgivning? Vi skulle ha problem att samarbeta. Vi skulle känna oss otrygga i alla tänkbara situationer och miljöer.
Men jag ser ju också en adekvat kausalitet mellan den sociala kontrollen, tilliten och snackpåseriet.
Aha.
För att i en ort där man inte låser dörren, det är också ett jävla... man måste ju vara trevlig och social.
Ja, jag fattar. Det kommer alltså,
man
pris.
Får inte både vara en person som litar på någon, men också vara en person som inte vill prata med dem runt omkring. Utan man måste köpa sig den här sociala kontrollen genom att snackpåseria. Så att jag står
och det handlar
lite
ju om det
att...
sociala kapitalet som du först måste bygga upp naturligtvis.
Ja, då kanske jag hellre låser dörren, tänker jag.
Ja, jag fattar.
Alltså det kostar på.
Ja. Men du, jag tänker också, alltså det här temat, det här engagerar mig. Alltså jag har så
jag
mycket på det.
Jag märker det.
Ja. Jag tänker också på, kan vi prata lite grann om tillfällen när man måste jobba med tillit, alltså som är helt baserad på att den du har att förlita dig på är någon som du inte känner kanske nödvändigtvis, men som utger sig för att vara en person som då ska kunna ta ansvar, kanske en person som har ett yrke där man förväntas ta ansvar. Till exempel läkaren. Du kommer på ett gynekologbesök. Där står en person som du kan mycket väl i en mindre stad ha sett på krogen på lördagskvällen.
Ja.
Och helt plötsligt, bara för att den personen nu har en vit rock på sig och en röd skylt som det står läkare på, så viger du, du lägger ditt liv i hens händer. Och bara klär av dig in på småbyxnivå, så att säga. Och bara, varsågod, knock yourself out. Här får du, nu får du göra din grej här. Helt obrytt för de flesta. Alltså det är inte så att man... Jag tror inte att många känner en otillit. Eller tandläkaren som ska borra i dina tänder. Som ska liksom praktiskt taget utsätta en kroppsdel för skada för att du ska må bättre. Alltså, jag har ingen aning om...
Nej, jag vet. Men jag brukar ju väldigt mycket försöka inte tänka på att den här människan är ju också en människa.
Just
alltså,
det.
Jag vill inte tänka på att den här personen lagar tacos eller går på toaletten. Jag försöker helt avhumanisera personen för att situationen ska bli enklare för mig, helt enkelt.
Ja. Men är det inte ett intressant fenomen hur vi liksom... Alltså det är ganska bedrägligt på något vis. Alltså att bara för att vi befinner oss då i en viss kontext och en viss miljö och läser in saker i omgivningen, så höjs våran tillit med kanske flera hundra procent.
Det är klart att det är. Jag har ju många gånger tänkt så här, när man själv står på den sidan, när folk lägger hela sitt liv i ens händer. Och då tänker man ju, jag har ju många gånger tänkt, fan, är du helt galen? Ska du lägga verkligen lite på mig med det här?
Och ändå så gör du det.
Ja, gud ja. Men jag tänker också så här, jag lärde mig ett begrepp som jag nu har glömt bort. Men när flygvärdinnorna...
Det här ser jag fram emot.
Jag har inga problem med känslan av att jag har lärt ett begrepp som jag sedan har glömt bort. Utan jag kommer på ett pedagogiskt sätt få dig att förstå vad jag menar ändå.
Det är helt övertygad om.
När du går upp i ett flygplan så står det ju någon sån här människa i svinrygg och...
Just det.
Pärlor hängen och säger välkommen, välkommen, när du liksom tränger in här. Då har ju de, en av deras uppgifter är ju att hitta en kapabel människa. Alltså, de gör noteringar för någon eller ett par människor på flyget som de kan använda sig av vid hotfulla situationer eller liksom några akuta tillstånd som kräver liksom en den hade en tre bokstavskombination. En typ en allmänt kapabel människa. Det är oftast en stor, välbyggd, vältränad man. Vissa personer, och det säger sig själv, ska inte sitta vid utrymningsvägarna, vid vingarna. Såna där som själv man måste skrapa bort först. Utan det ska ju vara någon som är lite redig. Men förstå att de vid 2 sekunder, hej hej, välkommen, välkommen, hej hej, välkommen, kaffe, te. Också gör den här analysen, där har vi. Där har vi en. Och sen så eyeballar de den personen och ser dem så här, den sätter sig vid 26B. Där har vi våran kapabla människa som vi kan använda som kanonmat i liksom, vid våldssituationer. Är inte det intressant?
Jo, verkligen.
Man skulle se vad de liksom använder sig av för kriterier. Är det liksom höjd? Är det vikt? Är det kroppshållning? Är det blicken? Är det lukten? Är det vältaligheten? Är det hur de svarar? Jävligt intressant, tycker jag.
Verkligen. Och ännu mer intressant.
Och vill du veta om du har fått vara eller om de bara tittar på inte den där. Alltså hon vaggar ju fram som Seb Bakayan, inte den där.
Jag tror att jag hade diskvalificerats. Och du också för den delen. För du hade signalerat att du känner 0% tillit till den som har att ta er upp i luften och sen ner igen
jag
på säkert sätt.
Jag tittar inte ens på den när jag går på. Jag tittar ner, de bara, okej, där har vi en potentiell våldsverkare. It's a ticking bomb. Nej, hörru, vi måste avrunda.
Ja, det måste vi göra. Kul spaning.
Jättekul. Vad spännande att vi hade olika ingång på det här.
Ja, och ganska
oförvånande.
Verkligen, verkligen. Det får man väl ändå... Ja, jätteroligt.
Men vi kan ju enas i att vi båda litar på människor ganska mycket. För både du och jag lämnar våra ägodelar behind och går och gör annat.
Ja, och jag tror att både du och jag har varit dumnaiva i vår ungdoms... Såklart. Har du lyftat förresten? Lyftade du när du var ung?
Tror du eller tror du inte att jag lyftat? Kan du hoppa in i en främmande människas bil utan att prata med människan?
Det är svårt.
Nej, alltså har jag inte lyftat.
Nej, jag har lyftat.
Mm.
Ganska mycket.
Och du har ju tänkt åka till Jönköping, men personen var så trevlig så du såg dig själv hamna i Landskrona för du ville inte kliva av.
Ja, och omvänt, jag har fått folk som inte alls skulle till min destination att köra mig till min destination för att vi hade så trevligt.
Så jävla sjuk människa.
Hörni, tack Meta och tack alla som har lyssnat. På torsdag blir som sagt Q&A. Och vi drar ut på livepodd-turné. Det finns fortfarande lite biljetter kvar dit vi ska. Vi börjar med premiär nere i Malmö. Så är ni sugna? Så det finns fortfarande chans.
På torsdagen av vårt avsnitt sen har vi haft vår premiär.
Ja, det är ju
en pirrig tanke.
Mycket. Det blir spännande.
Det är typ fullt i Örebro och Stockholm. Det finns några skvalpande biljetter i Göteborg. Det finns biljetter i Malmö och Umeå.
Just det. Bra sammanfattat. Och det går också bra att hänga med oss på vår resa på Instagram. Ljungdahl och Ginghede. Och vill man komma i kontakt med oss så går det bra på hej@ljungdahl-och-ginghede.se.
Grymt. Ha det gött.
Ta hand om er. Ha det
bye.
Gott. Bye bye.